Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hej och välkommen till Kraftbong. Vi tar honom igen. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, radiopratan Svensson. Där vet du säkert redan. Här ska du få ännu ett sånt här avsnitt som är kanske det bästa jag någonsin har gjort. För idag har jag nämligen en liberal debattör mitt emot mig. Hon heter Rebecca Weidmo Uvell. Och jag tänkte fråga henne saker som hur många liberala debattörer det får finnas innan det blir en för mycket. Och varför hon hatar Gudrun Schyman så mycket. Och... Men... Vad sa du? Vet du inte vem Rebecca Weidmo Uvell är? Hon som är så flitig på Twitter och gör allt för att du ska veta. Jaha, okej. Okay. Jag gör väl som vanligt att jag får väl berätta det för dig då. Rebecca Weidmo Uvell är, du vet, det är hon som är gift med den här Marcus Uvell som är chef för Timbro och därmed nästan exakt samma person, i alla fall åsiktsmässigt. Rebecca dyker ofta upp på Nyheter 24 med en debattartikel om hur dumma feminister och miljöpartister är, eller så syns hon på Twitter där hon hetsar folk till debatt. Det är hon väldigt duktig på. Hon är en sån här riktig Twitter hetsare som skriver till personer med ett egenpåhittade felaktigheter i den politiska hållning. Och allt börjar med ett trevligt hej och sen 140 mycket syrliga tecken. Så syrliga att man kan tänka sig att hon slickar sig om läpparna och säger det var syrligt. Tror du kanske att Rebecca är grälsjuk? Ja, antingen det eller väldigt uppmärksamhetstörstande. Varför hatar alla bara min man? Ni kan väl hata mig också, tänker Rebecca och anmäler ett antirasistevenemang för rasism. Bravo, där satt den. Som om hon inte hade nog med motvalls åsikter så är hon också emot att folk tränar. Hon hade hittat på ord som amningstaliban och hennes värsta fiender är rödvinsvänstern med hipsterskägg och tuffa palestinafalar. Och nu sitter hon här mitt emot mig med som har ett sådana hipsterpannband och blått hår, så vi får väl se hur det går när jag säger hej och goddag, välkommen på dig.
Hejsan.
Hej på dig du. Visst är du gift med Timbro Svede?
Jag är det och jag får ofta höra det också.
Jag har redan sagt det 4 gånger tror jag.
Ja, exakt. Tre. Vi kanske kan prata lite mer om honom också.
Ja, vi får se. Men det är mest att jag tyckte att det var lite irriterande att han tackade nej till att vara med i den här intervjun för ett tag sedan.
Men det tyckte jag också var dumt.
Jaha, så om du lyssnar nu Marcus. Men du får du stå till svars för saker han har sagt och gjort?
Inte så där direkt, men jag blir ofta ihopklumpad med vad Timbro gör.
Ja, ja.
Och det här slänga begreppet Timbrohögen eller någonting annat.
Mm, men det är inget problem egentligen va?
Eller, det är mest
det, är det du är?
Nej, det är jag ju inte. Jag jobbar inte på Timbro, jag har aldrig jobbat för Timbro. Nej. Jag är inte vd på Timbro, jag råkar vara gift med den som är vd på Timbro.
Men du råkar ha samma åsikter som alla på Timbro har.
Ja, fast de åsikterna har ju jättemånga andra än som jobbar på Timbro.
Okej, men tror du det kommer en dag när det är tvärtom? Att Marcus, alla kommer hata honom för att han är gift med dig?
Kanske, jag vet inte. Men nu byter jag en jobb precis här. Så nu är han ju snart inte vd på Timbro längre.
Okej, vad ska vi då hata dig för?
Ja, förmodligen det jag själv skriver.
Jo, det finns en hel del, vi kommer till det. Men du beskrivs som en liberal debattör. Tycker du själv att du är det?
Ja, det är, men det är ju en
vad är det?
Ja,
jag tycker det är så många liberala. Det... Är det för att ni inte har något annat?
Inget annat jobb.
Nej, men okej, inget politiskt parti menar jag. Och hänvisar till, så ni får bara skriva så här större saker som ni tycker.
Nej, det handlar nog mer om att om man inte är partist, då är man ju någonting annat. Och då kan man ju välja någon annan epitet om man är borgerlig. Antingen är man borgerlig eller så är man liberal. Och liberal här ska ju inte förväxlas med att alla som säger att de är liberala debattörer är folkpartister. För så är det inte.
Nej, men precis. Men vad är det som driver det om du inte har något parti? Du vill få ut någon
form av... Nej, det är värderingsfrågor. Det är ju snarare en grundläggande ideologi, liberalismen. Och man kan väl säga att min röda tråd i mitt politiska engagemang, det är frihetsfrågor. Och det är liberalismens kärna också.
Och så det att, vill du inte driva genom att gå med i politiska partier, utan genom att skriva på olika ställen?
Ja, men det finns ju olika sätt att jobba med politik och förhålla sig till politik. Och politik har alltid varit ett väldigt stort intresse, men jag har aldrig närt någon dröm av att jobba partipolitiskt. Det är något annat.
Okej, men du känner att du kan jobba med politik på det här sättet då?
Ja, det kan man ju helt uppenbarligen göra.
Men du, visst, men är det dina åsikter du skriver, eller kryddar du med olika små provocerande rubriker?
Rubrikerna sätter man nästan, det sätter man i princip inte själv.
Nej, okej, men små provocerande innehåll i...
Nu om man ska läsa din fråga här, så undrar du om, skriver jag saker bara för att provocera dig, det du vill veta?
Inte bara, för då är inte det jag frågade, men kanske också för att folk ska få lyssna på dina andra åsikter, så måste du provocera lite grann också.
Nej, så är det verkligen inte. Nej, fast om man vänder på det så här, jag är inte konflikträdd. Det är inte live heller, och inte när jag skriver. Och det gör att jag är rätt fri att skriva exakt det jag tycker, utan att bry mig om, så att säga, konsekvenser. Om jag tycker att det är rätt, så är det rätt, oavsett om man får massa skit för det eller... Men det gör ju, förlängningen eller konsekvensen av det blir ju att då provocerar man också. Att jag idkar väldigt sällan självcensur och...
Nej. Irriterar det dig att folk är så konflikträdda?
Lite grann, tycker jag. Och framförallt så tycker jag att det är någonting som borgerliga debattörer har. Att det finns någon sån här fin i kanten, vi måste förstå att, vi måste samförståndsidén och sådär, som inte riktigt finns till vänster. Där är man mycket mer av en, det är mycket mer sluggerretorik på vänsterkanten.
Ja, men just det, det är det jag tänker när jag läser det, att du vad heter det, uttrycker dig som en vänsterperson i på olika sätt, men du menar med högre åsikter. Det, ja. Det är intressant.
Och det provocerar ju. Men sen ska jag väl säga att det är klart att om du ska göra någon skillnad som debattör, då måste du vara polariserande. Du måste lägga dig och ha en väldigt spetsig vinkel. Annars, det är så du når fram bäst. Så det är klart att i den bemärkelsen så finns det en medvetenhet i att jag skruvar mina artiklar för en väldigt hård vinkel för att nå så stor genomslag som möjligt.
Precis, vi kommer till dina häftiga artiklar snart, men först måste jag fråga om du är ett Twitter-troll.
Absolut inget troll.
Absolut inte.
Nej, men själva definitionen på troll är ju att man sprider hat och gärna att man är anonym också. Och ja, det är definitivt inte.
En definition av ett troll är väl också att man är liksom hetsig och störig.
Fast det är jag ju inte. Jag är inte hetsig och störig. Jag vet inte vad du har fått det ifrån.
Ja, jag har ett exempel här. Hej, @ Sveriges Radio. Eftersom ni har så högt i tak, antar jag att nästa års sommarprata är en annan typ av antidemokrat. En nazist kanske.
Är det störigt, tycker du?
Ja, men det är lite... Vem var det du menade anti det här?
Det var efter Athena Farshads sommarprogram.
Okej.
Ville i poetisk retorik fanns det ändå ganska mycket revolutionära och våldsromantiska inslag i det programmet.
Ja. Oh, jag hör
och jag har
detta.
Inga problem med det. Jag har faktiskt inga problem med att hon fick prata. Tvärtom tycker jag att det vore bättre om de här sommarpraten hade en mycket större bredd. Nu vill inte jag kanske lyssna på en nazist just.
Nej.
Så det var ju bara kanske för att...
Lite trolligt.
Nej, inte trolligt alls.
Vi kanske får definiera begreppet troll först,
ja,
innan
får
jag får dig gå med på att du är troll.
Nej,
men en annan gång, så, ja, men så här då. Häromdagen satt jag och kollade igenom i Twitter. Och du hade gett dig på någon feministisk initiativare som hade ett aktiebolag.
Ja.
Kommer du ihåg detta? Så var de emot aktiebolag.
Lottensunna.
Mm. Och så såg jag hennes svar så där till det, att hon blev alldeles uppgiven. Så, men sluta nu, Rebecka. Jag försöker svara på dina frågor. Och du bara... Fortsatte skriva 200 frågor.
Ja, fast så här är det. Om man går på anställningsintervju för vilket det är att ställa upp som riksdagsledarkandidat för det finaste förtroendeuppdraget som man kan få i det här landet, då ska man palla den typen av granskning och frågor. Det är min absoluta övertygelse. Och jag gick absolut inte över gränsen på något sätt. Däremot är Twitter lite lurigt på det där sättet. För att det är bara 140 tecken. Så vi får ju inte med så mycket i varje tweet.
Nej.
Och hon svarade inte på mina frågor. Hon tyckte att hon svarade på mina frågor. Men jag upplevde inte att jag hade fått svar alls. Och det var därför. Men jag fortsätter väldigt sällan att skriva till folk som man har sagt hej då med.
Nej,
att, som okay. du ser där så var det en ganska kort tidsperiod. Jag har aldrig hört av mig till henne efter det heller.
Nej, nej, så till ditt försvar så tog det trots allt slut efter de
Exakt.
500 tweetsen på 10 minuter.
Nej, 500. Men det var kanske 10 minuter
men det var kort,
intensivt.
Ja, precis, det var
kort men intensivt. Precis så, exakt. Men det där är ju det där är ganska, jag ska säga att det där är hyfsat undantag så där. Att jag hittade ju någonting som det fanns substans i.
Okej, men jag fattar inte riktigt, var det du som privatperson där som blev intresserad av hennes?
Ja,
det... Eller var det du som så att säga liberal debattör? Men det är ju inget jobb.
Nej, nej jag driver jobben... ju en public affairs-verksamhet så att mitt jobb är ju...
Men varför blev du så engagerad i att den här feministiska initiativmänniskan?
Jag läste den här artikeln på morgonen. Varje morgon så läser jag alla ledarsidor och debattartiklar som finns inne. Och då hade hon en debattartikel på DN den dagen. Och då hade hon skrivit under med företagare i välfärden och sådär. Och då gjorde jag en ganska snabb sökning och kollade. Och är det någonting som jag har väldigt svårt för så är det inkonsekvenser, hyckleri. Att folk inte lever som de lär. Hon representerar ett parti som vill förbjuda de här företagen och hon själv har tjänat massa pengar på det. För det var inte bara det att hon hade ett aktiebolag. Det var också så att hon hade ett ganska sofistikerat upplägg med ett separat fastighetsbolag som hyrde ut fastigheterna till det här HVB-hemmet som det var. Så att hon i det bolaget som hon ägde tillsammans med sin man bara hade intäkter från hyresfastigheterna. De pengarna till HVB-hemmet betalades sedan av kommunen. Så att hon hade en bolagsstruktur som bestod av 2 eller 3 bolag där hon tjänade pengar på då skattemedel som hennes parti inte vill tillåta. Och hela artikeln handlade just om att man skulle omvandla alla de här bolagen till SVB-hem eller SVB-bolag. Och det har inte hon själv haft. Och sen sålde hon det här bolaget till ett riskkapitalbolag.
Just det, men försvaret då så var ju mot detta var ju att ja, men det fanns ju inte möjlighet att bla 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 då.
Så det måste leva i den sedan 2006 omvandla sitt bolag till ett sånt här SVB.
Okej. Så att det var hyckleri. Och
ja,
det har du svårt med?
Det har jag jättesvårt med.
Men okej. Jag kan bara tänka, det finns ju inga människor som är konstanta. Alla, vi byter åsikter hela tiden.
Ja, fast då får man klara den typen av tuffa frågor då när man representerar det ett parti som säger någonting annat.
Som politiker kanske det är jobbigt att vara och hålla på med sånt. Vi ska säga, jag var på ställe idag och så skulle jag skriva ut de här frågorna på papper. Och då skrev de ut så upp och ner.
Det händer mig hela tiden.
Du tycker att man kan vända på pappret och jag vet inte riktigt vad det är. Du, jo, men det är lite på väg att fråga. Jag frågade lite innan intervjun börjar. Men hur du har tid med att sitta så här och twittra och skriva sådana saker? Eller liksom, vad jobbar du med? För när man ser dig på skriver debattartiklar så tänker man nej, jag vet inte vad du jobbar med.
Alltså, jag jobbar ju med public affairs. Så det är ju påverkan, politisk påverkan.
Och, public affairs.
Mm. Opinionsbildning. Jag driver ett eget bolag och då jobbar jag med företag och organisationer och jag gör rapporter och politisk analys och även
politisk
lobbying.
Analys, så det har med politik att göra?
Ja, absolut.
Fast det är företag du jobbar mot?
Ja, jo, nej, men både företag och organisationer och som underleverantör till PR-byråer har jag också jobbat. Så att, och då, det har varit väldigt hög så här, spännvidd mellan olika uppdrag faktiskt. Men
på din hemsida där?
Det är
så
där degen kommer in, inte via artiklarna kan jag säga.
Så står det på hemsidan står det ett jobb med hur man för ut åsikter i sociala medier för att få maximal effekt i sitt påverkansarbete. Men hur har du själv lyckats med förut om du förlorade valet?
Ja, jag förlorade kanske inte valet eftersom jag inte är partipolitiskt aktiv. Då.
Du kanske lyckades med att FI inte kom in, det kanske du är nöjd med.
Det är jag väldigt nöjd med, fast det var inte bara min. Det är klart att det var inte. Men så här funkar det ändå. Det är fördelen med att vara politiskt intresserad i ett litet land som Sverige. Att det går ändå att påverka på marginalen. Det var absolut inte jag som såg till att de inte kom in i riksdagen. Men jag skrev ju då en artikel som ifrågasatte varför deras politik inte blev granskad, vilket den de facto inte blev. Det var massa hemma hos reportage bara och guldreportage med Gudrun och Sorö Post innan det. Och det kanske jag hjälpte till att påverka att medierna sen började ställa relevanta frågor. Och sen kanske det påverkat då att människor fick lite information om vad de faktiskt tycker. Sen är det jättemycket saker som spelar roll förstås. Men om man vänder på det så här, det är klart att jag drev opinion för att de inte skulle komma in i riksdagen. Och de kom inte in i riksdagen, så det är klart att jag är glad för det.
Ja, okej, då lyckades det kan man säga. Men jag förstår fortfarande inte riktigt vad jobbet är. Om jag är ett företag, då kommer jag till dig så vill jag ha hjälp med att få ut mina... Vad hjälper du mig med då?
Ja,
jag vill ha ut åsikten att det ska få färre badhus i det här jävla landet.
Ja, det kanske det behövs i och för sig. Ja, vad vet jag. Nej, men det funkar inte riktigt så i och för sig. De uppdrag som jag haft, till exempel så var jag som sagt underleverantör till en byrå i somras, och då hjälpte jag till att omvärldsbevaka och mediebevaka under sommaren när de inte jobbade där. Och jag har spökskrivit artiklar åt folk, och jag har hållit föredrag om opinionsbildning i sociala medier och hur man använder Twitter, och utbildat då byråns kund i det här.
För du kan Twitter bra, eller?
Jag är ganska dålig på det tekniska verktyget, mätverktygen.
Men det stod att du hade gått från 450 följare till över 4000 på...
750 då.
Till mindre än ett år?
Ja, på 8 månader.
8 månader. Hur gjorde du det?
Ja, det är ju... Jag önskar jag kunde svara helt på det. Varför det har gått så bra så där. Men jag tror att kombinationen mellan att jag har jobbat med traditionell media och social media parallellt har gjort att jag har fått maximal spridning på båda.
Alltså skrivit artiklar och...
Ja, alltså jag har kunnat sprida sociala medier. Sen tror jag att jag har långsamt byggt upp en, ja, men vad ska man säga, läskrets eller människor som har behållning av det jag skriver. Och jag försöker ju jobba då en del med humor och...
Men har du varit medvetet så att nu jäklar ska det? För det känns som du började
inte egentligen.
I februari i år.
Ja, jo, men det var ju egentligen att starta mitt bolag. Men det var lite tunnsått med uppdrag precis i början där också.
Ja, såklart.
Så ja, det var medvetet. Min man har ju tittat jättelänge. Mm. Och jag har inte gjort det. Så att jag hade tänkt det ganska länge.
Så du började twittra då ungefär?
Ja, jag tänkte ganska länge så där att jag borde sätta fart och lära mig det verktyget. Och lära mig förstå hur det där funkar och så där. Och sen har jag bara kört på. Men man kan väl säga så här att jag är väldigt politiskt intresserad, och det gör ju att jag jobbar ju med min hobby. Så att det är klart att om jag har ett uppdrag någonstans, ett projekt där jag har fått uppdrag att driva vissa frågor, då är det väldigt svårt att hålla isär vad som är privat twittrande och vad som är jobbmässigt twittrande. Så är det ju. Och sen twittrar jag ju en massa saker som jag bara gillar. Jag tycker egentligen om allt jag skriver om förstås då. Men ja, det är lite luddigt faktiskt, för allting smälter ihop för mig. Alltså, även när man går på en fest så pratar jag jobb och politik och privat i en enda röra och träffar folk på det sättet hela tiden.
Men du skulle inte kunna ge tips till mannen på gatan och säga så här gör du för att...
Jo, det är klart att det finns vissa grundläggande saker. Det måste ju vara... Du kan ju köpa följare helt uppenbart, men det har inte jag gjort. Det har ju vissa partier däremot blivit tagna med handen i syltburken, eller rättare sagt, det är väl folk som har köpt följare åt dem på Facebook och sådär. Kanske inte partierna själva egentligen. Utan man får ju förtjäna dem. Så i någon mån så handlar det ju om att vara aktiv och frekvent, men du måste ju skriva saker som folk gillar, annars går det ju inte. Du får ju en följare i taget.
Du skriver ju inget som folk gillar.
Ja, men jag skriver ju massor som folk gillar.
Men det känns som att Rebecka Weidmo väl föddes där i januari 2014.
No.
Är du ett konstprojekt? Eller är det bara...
Du vet ju ofta jag får den där frågan. Jag kan tycka så här, det är ofta,
får du den frågan ofta?
Jätteofta på Twitter när det är någon så här vänsterdude eller någon så här, socialistisk feminist i tonåren eller någonting, så kommer den där. Den kanske kommer en gång i månaden, eller det är alltid någon, och det är så okreativt. Jag kan tänka så här, om de vill förelämpa mig eller liksom bara, kan de inte hitta på något nytt? Kommer något nytt?
För mig är det bara ett sätt att ha ryggen fri, så att inte om du om en månad ploppar ut.
Ja, nej, men jag är alltså inget konstprojekt. Men
du har ju den här åsikten som lägger ner kvinnodagen.
Nej, jag har inte sagt inte lägg ner. Jag har väl inte skrivit.
Nej, jo.
Men innan februari, man kan säga så här, jag var ju krönikör på Aftonbladet Debatt under 1,5 år. Så då började väl min, ja, den här debattörslinjen. Och egentligen halkade jag in på bananskal, kan jag säga. För att jag var projektledare för ett regeringsprojekt som heter Märkesåret 1809 som skulle uppmärksamma, att det var 200 år sedan då, 2009, delningen mellan Sverige och Finland. Och då jobbade jag med Per Unckel som då var landshövding i Stockholm och nu är han tyvärr död. Och sen, så jag hade liksom ett ganska vanligt, det är inget vanligt jobb, men jag hade ett jobb utanför offentligheten på det sättet. Sen blev jag mammaledig efter ett tag där. Och under min mammaledighet så blev jag upptäckt på Facebook av en bekant som följde mig på Facebook. Som tyckte att jag skrev roliga inlägg på Facebook.
Aha, och så drog in dig då på Aftonbladet.
Ja, så fick jag träffa dåvarande debattchefen Karin Magnusson. Och sen så blev jag fast kolumnist där, helt apropå.
För jag tror det var där jag läste detta om kvinnodagen. Ja. Det...
Nej, jag kommer ihåg den där krönikan jag skrev om kvinnodagen. Ja, det var Aftonbladet. Mm. Det handlade inte om att lägga ner den dagen. Utan det handlade ju om att det här med kvinnligt företagande och att det är väldigt vanligt förekommande. Då var den kvinnodagen var det, man googlade så fick man väldigt många träffar som var kvinnligt företagande och det var det begreppet som jag fortfarande vänder mig emot. Nu använder faktiskt färre och färre av officiella myndigheter och organisationer det ordet, eller det begreppet, just därför att det är dåligt. Men det här var ju några år sedan. Ja. Det finns nämligen inget särskilt kvinnligt företag. Jag driver inget kvinnligt företag. Nej. Utan jag driver ju ett företag.
Jag tittar omkring mig på ditt kontor här och det ser ganska vanligt ut. Men jag ser en handväska där borta.
Ja, det är väl det. Men det kunde ha varit en manbag faktiskt, för den är läder och en portfölj med.
Nej, annars är det väldigt vanligt kontor får jag säga. Men du, det var det här också att du inte gillar att folk tränar. På tal om att du är ett konstprojekt. Att... Du bara började skriva så här, jag hatar att folk tränar, och sen så var du med i det här hemska morgonprogrammet också med,
ja,
det med så, vad de nu heter.
Ja, jo, nej, men det handlar inte om att folk tränar, det handlar om den här poseringen med träning. Hela ens Facebookflöde fylls ju av, nu har jag sprungit 8 kilometer, nu ska jag med det här loppet. Alltså, det är ju poseringen som jag vänder mig mot.
Precis, men kunde du inte bara säga till dina vänner då, sluta vara...
Jo, det var ju egentligen en Facebook-uppdatering från början som Aftonbladet ville att jag skulle skriva en debattartikel om.
Du skrev en egen Facebook?
Ja, jag gjorde det. Så där kan bara folk sluta. Jag tränar hur mycket ni vill, men måste ni så att säga posta om det. Sen, jag vet att vissa människor tycker samma sak om matbilder, och där är jag själv skyldig. Så att, visst, men
netiketten,
det kanske inte är en fråga som jag driver sådär jätte...
Okej, så det är inte det att du vill att folk ska sluta träna?
Absolut inte. Det handlar egentligen bara om att det är ett poserande med sin träning. Att det är en accessoar som man bär med sig snarare än någonting annat.
Men det var en så rolig formulering. Du tyckte att intresset har blivit en hets som är osund. Du fick det där träning var osunt. Det tyckte jag nog var en härlig åsikt att ha.
Jo, för mig faktum är att just det där, det kan jag för sig, nu är det ändå att ta upp det där. Mm. För det handlar ju om de här extremsatsningarna. Att, framförallt då var det... Det är inte lika mycket prat om det nu. Men då var det ganska mycket reportage i media om vd:er och extremt framgångsrika personer som satsade tiotusentals kronor på personliga tränare för att de skulle göra klassiken. Och så var de småbarnsföräldrar och så var de under 40. Och den här extremsatsningen att du jobbar så 70 timmar i veckan och sen ska du springa maraton eller bli triatlet och sådär. Det är klart att den typen av träning, den typen av elitsport som den är ju inte sund. Och jag fick ganska mycket. Faktum är att den här gladiatorn...
Är inte sund?
Inte för personer som är amatörer. Den här gladiatorn som jag satt med i morgonsoffan, hon höll ju med mig. Hon träffar ju folk hela tiden som personlig tränare som säger, nu har jag 6 månader på mig, jag ska göra liksom en svensk klassiker. Hur gör jag? Eller hur får jag se ut som du? Hur kan jag se ut som du? Hon bara, börjat träna 15 år så kan du se ut som jag. Så att, och jag fick ganska mycket sådär feedback faktiskt från just för detta idrottare och så, som såg ju folk skada sig. Och folk mår ju dåligt kanske då av att de inte... De där 4 kilometerna räcker inte, utan då ska man springa... Det var bara min poäng. Träning är naturligtvis jättehälsosamt. Jag springer ju själv. Det var också den där roliga repliken som jag fick av... Någon människa, någon av de där som säljer jogging coaching. Han blev ju sur förstås, och så skrev han en replik till mig om att det är mitt eget dåliga samvete som luktar, och det där är liksom...
Aha, det där är så typiskt. Men ska man inte säga att det här är ett hyckleri från din sida då? Du är mot träning, men du tränar själv.
Nej, absolut inte. Det var egentligen bara poseringen och att den här elitsatsningarna som jag började gå överstyr, tyckte jag. Men det var ju verkligen ingen stor grej. Inte så stor grej som du har gjort det nu i alla fall.
Nej, jag är ju lika vidrig som Peter Gide och Tilde Paula då, som måste plocka upp det här och göra en grej av det. Du förstår, det blev en stor grej. Du skrev ju bara en liten
artikel. Och det var ju 3 år sedan också.
Du, det är precis så här när intervjun går till, att plocka upp alla grejer som någonsin har hänt i ditt liv. I alla fall sen efter februari det här året, för det var ju då du blev till. Men du har också skrivit artiklar om att du irriterar dig på folk som hatar Sverigedemokraterna. Det är också en lite annorlunda åsikt.
Nej, du tänker på den 87% med mitt blogginlägg som jag skrivit bland annat.
Ja, jag vet inte. Jag tror jag har sett flera stycken.
Nej, men det där grundar sig i att det är skillnad på att ha rätt och få rätt. Och jag har skrivit artiklar länge. Jag och många andra, ska jag säga. Jag är inte ensam där. Vi är ju ett gäng som har försökt i motvind här. Så att det här att slänga rasist över och förstöra möten, och det är kontraproduktivt. Vad vill man? Måste ju först bestämma sig så här, vad vill man uppnå? Jo, vi vill att så få människor som möjligt röstar på Sverigedemokraterna. Det är ju målet. Och det verkar folk att tappa bort, tycker jag. Hela den här perioden från förra valet till det här valet, inklusive valrörelsen, att folk har varit så fruktansvärt upptagna med att ta avstånd och sätta på sig verkningslösa pins och någon sån här tävling i godhet som jag har fått, det står mig upp i halsen faktiskt. Och därför man vill inte tyvärr säga så, vad var jag sa? Men så blir det ju lite grann, för att man kan inte stigmatisera en stor väljargrupp, utan man måste ju lyssna på vad de... Varför röstade 5,7% på dem 2010? Den frågan skulle ju Aftonbladet, som nu har en väldigt bra kampanj, tycker jag. Vi får se var den tar vägen. Men de åker tillbaka till sina hemstäder som har fått mycket sverigedemokratröster och börjar gå in. Men det är också samma tidning som har en uppsjö med ledarskribenter och krönikörer som har bidragit till det här och tagit avstånd. Det är de som har dragit den här vi gillar olika kampanjer som inte heller är lätt någonstans annars än. För man gillar inte olika, man gillar bara en viss typ av olika och inte andra. Det är ingen toleransknapp det där.
Men, men nu är du också inne på samma som Aftonbladet och alla andra. Varit inne på vems fel är det?
Det är inte någons fel. Utan det handlar ju om att man måste se så här, okay, vilka problem i samhället tycker de här förut 5,7% och nu, och då var de 380 000 och nu är de 780.
Men det är en ganska skön position då att ha den här, fan vi hatar dem. För jag minns när Lars Leijonborg bara reste upp och gick ur studion när Ny Demokrati kom in i riksdagen.
Ja, men Bengt Westerberg tänker du på?
Ja, Westerberg.
Ja,
så tokigt.
Jag var på 90-talet.
Jag gick i mitt huvud nu hur ansiktena kunde byta ut. Skitsamma. Det var ändå så skön grej, tyckte jag, då. Att man bara kunde säga, fan vad gött gjort.
Jag tyckte fortfarande att det var ganska barnsligt. Faktiskt. Samma sak som Åhli vägrar sitta sig i sminklogen med Åkesson. Men, och annars representerar han ett parti som har gjort sån här barnslighet som en paradgren, tycker jag. Så att det är kanske inte man kan förvänta sig så mycket annat.
Ja, men det blir ju en slags symbolhandling. Så att bara säga, men jag vill inte ens vara nära det här.
Jo, men vad ska det leda till då? Mer än att säga, men jag är en god person som tycker du är dum i huvudet. Vad ska det leda till?
Ja,
det är just det som är frågan. Vad ska alla de här sakerna leda till? Alla spaltmeter som har skrivits att man tar avstånd från sverigedemokrater och de är äckliga, de är rasister, de är ditten och datten. Det kan man tycka, men vad vill man uppnå då? Ja, man vill uppnå att man framstår som en person. Vem är egentligen rasist i Sverige? Det är väldigt få personer som är på riktigt rasister. Det är sån här så kallad öppen dörr att sparka in, skulle jag vilja säga. Mm. Och det är frågan, hur många gånger behöver vi sparka in den här öppna dörren då?
Men det handlar väl också om att flytta positioner framåt och sådär, om man skulle börja diskutera.
Ja, men om det hjälpte, varför sitter vi då med 13%?
Nej, det hjälpte inte med
det. Nej, det hjälpte inte faktiskt.
Så du tycker du nu då att partierna borde samtala lite med SD och släppa den där?
Nej, men så här tycker jag. Att för det första så måste alla partier alltid driva sin egen politik. Oavsett vad andra politiker eller politiska partier tycker.
Det låter rimligt.
Ja. Mm. Och då tycker jag man kan sluta förhålla sig till Sverigedemokraterna hela tiden. Utan man kan strunta i dem lika mycket som man som borgerligt parti struntar i Vänsterpartiet. Mm. Strunta i vad de tycker. Så enkelt är det ju.
Mm. Men om man någon gång behöver samarbeta med någon så kanske man behöver kompromissa med saker. Och då måste man ju förhålla sig.
Ja, så det är ju skillnad på att förhålla sig till deras politiska program och lägga fram för det är det jag menar, att när man hela tiden, ni måste förhålla er till Sverigedemokraterna och ni kommer gynna Sverigedemokraterna, det där tugget. Utan man driver sin egen politik oavsett om det gynnar eller inte gynnar ett visst parti, så funkar ju politik. Men sen kan ju varje parti själv bestämma sig, okej, ska vi ha ett etablerat samarbete? Nej, det kommer ju inget politiskt parti ha. De kommer inte kampera ihop med dem 4 år nu. Så enkelt är det ju. De enda som egentligen kommer ha etablerat samarbete, det är ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet, regeringen och Alliansen kanske, eventuellt då. Men det vet vi inte. Men förmodligen.
Men du tycker det är fel då?
Nej, jag tycker ingenting om det, för att jag är inte partipolitisk. Däremot så vänder jag mig mot det här att man ska förhålla sig till dem hela tiden. Och det handlar ju också om det här pajkastningen som var innan valet. Sverigedemokraterna har 9-10 gånger röstat med Alliansen. Ja, för man lägger inte fram en proposition i riksdagen som man får, som inte kommer gå igenom. Och det kommer ju leda till att Sverigedemokraterna röstar naturligtvis för, kommer rösta för nu i 4 år, en del propositioner som regeringen kommer lägga. Och så kommer de rösta emot en del propositioner som Alliansen också tycker är dåligt. För så är...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Demokraterna är ju en mishmash mellan borgerliga väljare och LO-kollektiv. För där kom den första tillströmningen medlemmar, eller väljare snarare då, inte medlemmar, men väljare. Den kom ju från LO och sen har det fyllts på med borgerliga. Mm. Så det är ungefär 50-50. Och deras partiprogram är en salig blandning av borgerliga förslag och en hel del betongsosseförslag, kryddat med lite kristdemokratisk familjepolitik.
Okej, du har anklagats för att myskonversera med Sverigedemokraterna.
Ja, för att inte jag ber dem dra åt helvete varenda gång de hör av sig. Det är nivån.
Varför myskonversera då?
Ja, jag tycker att en människa är en människa faktiskt. Okay. Jag tycker att det är mycket rimligt att försöka förstå dem än att kalla dem rasist och slänga på luren.
Aha, så myskonversera handlar inte om att ni sitter och skämtar om?
Myskonversera i det här fallet när jag blev uthängd av en kulturskribent i Expressen. Var annars, det är klart att det är en kulturskribent liksom. Det handlade ju om att Linus Bylund...
De kommer inte
då,
finnas kvar så länge till då?
Nej, vi får väl se. Det tycker jag är dåligt. Men
jag tänkte vi kunde enas om det, att kulturskribenterna ska bort.
Nej, men kulturskribenter är väl bra, men det har blivit väldigt politiskt kan man ju säga. Men det handlar ju om att Linus Bylund i det här fallet som det handlar om, som var stabschef för Jim Åkesson och numera riksdagsledamot, han kunde ibland kommentera något så här, mat. Ibland provocerar jag gillar att laga mat. Och så kunde han konversera så här, åh vad gott det ser ut. Tack, vad är det för någonting? Det är älg. Det är en myskonversation enligt den här kulturjournalisten och alla andra som kallar det för myskonversera. Och om det...
Ja, men det är lite märkligt i sig.
Vad spelar det för roll? Han är,
men jag ni känner ju kanske inte varandra.
Nej, eller? Jag myskonverserar med ganska många på Twitter som jag inte känner.
Ah, okay.
Och jag har den bestämda uppfattning att yttrandefrihet är en av våra absolut viktigaste saker. Vi har ett samhälle, en demokrati. Och det är varför som jag står upp för rätten att tycka vad du vill utan att få skit för det. Och det gäller även Sverigedemokrater och det gäller även Svenskarnas parti. Det gäller även vidriga åsikter såväl som väldigt bra åsikter. Att man kan inte i en demokrati göra skillnad på dem. Och börjar man nagga det kanten, och det finns det många som vill göra. Det finns en inte en trend, men ett tidevarv, eller man ska säga, i debatten. Där det finns en konsensus i vissa grupper om att det är okej. Det är okej att förstöra andras yttrandefrihet. Det är okej att neka folk att tycka saker. Argumentet, det är varför därför jag är emot den här hetslagstiftningen.
Argumentet för det är ju att Hitler kom till i vanliga val.
Ja, men jo, visst. Jag vet att man brukar köra Hitlerkortet.
Ja, men det är väl... Nej, det är just i detta fallet så är det väl rimligt att säga.
Jo, fast å andra sidan... Det var ju också, Hitler kom till allmänna val, men han betedde sig exakt så också. Han förbjöd åsikt efter åsikt och spärrade in folk efter det. Och dessutom fanns det bara en åsikt kvar. Så att alla typer av totalitära regimer börjar ju med det. Se vad som händer i Ryssland. Man börjar skjuta journalister, man lägger ner en tidning i taget.
Så det är väl inte så konstigt, vi vill försvara oss lite mot det nu?
Ja, jag tycker att det är viktigt att alltid försvara yttrandefriheten. Och jag tycker också att till exempel hetslagstiftningen inte är 100 liksom. För den naggar den i kanten också delvis faktiskt.
Jaha, hets
mot folkgrupp.
Jaha. Okej, då får man inte säga riktigt vad man vill. Vadå, har du något exempel på det?
Nej, jag vet inte hur många som blir fällda i och för sig. Men det innebär ju de facto att om du sitter i en buss själv och du säger så här, jag hatar alla judar eller jag hatar alla svarta eller alla de borde dö eller så. Även om ingen hör dig även om egentligen ingen hör dig eller ingen som tillhör de här grupperna, så kan du dömas för hets mot folkgrupp.
Ja.
Så är det.
Och det är fel, menar du?
Ja, det tycker jag ju. Folk måste ju få tycka vad de vill. Det, för att hota någon, då har vi en annan lagstiftning. Nämligen. Förtal är en annan lagstiftning. Det finns massa etablerade lagstiftning som redan faller inom den kategorin.
Okej, men så att när vi stängt av mikrofonen här, skulle du och jag kunna få säga saker vad vi vill utan att behöva bli rädda för att bli åtalade för det?
Ja, jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig när man... Och allt som gäller yttrandefrihet. Men det blir ju också så här, du ser ju konsekvensen. Om man är trevlig, om man beter sig som folk mot en sverigedemokrat, då blir man på Twitter och i debatten, inte bara Twitter utan även i Expressen, så blir man beskylld för att vara... Jag bästa för att gulla med dem eller normalisera man, eller bli kallad sverigedemokrat själv eller rasist, och det händer mig varje vecka att det är någon som kallar mig för sverigedemokrat eller rasist för att jag
att du är trevlig,
för att jag är trevlig mot sverigedemokrater, för att den som är trevlig mot mig är jag trevlig tillbaka mot, och det får jag höra ibland apropå det där med att folk hatar det jag skriver. Bara för att jag försvarar mig så innebär att folk tycker att jag är otrevlig. Och det tycker jag är en ganska märklig hållning det med.
Okej. Du försöker vara trevlig.
Nej, jag är trevlig. Men, om det är någon som rasar till dig och säger du är vidrig. Då kan du välja att lägga på luren. Ja. Och det gör inte jag i det läget. Nej.
Och då
men jag säger
för
inte du är vidrig tillbaka. Däremot så jag har vissa standard som jag håller med på Twitter.
Jag förstår. Förstår. Jag byter ämne nu till det här som jag vill komma till hela tiden. Jag hittade nämligen med någon som hade skrivit att du hade anmält ett antirasist-evenemang för rasism. Men det var inte ett antirasist-evenemang, eller var det?
Du tänker på ABF. Ja. Det var faktiskt... Dels var det lite test där du kör action-opinionsbildning.
Ja.
När tillfället dök upp så där.
För det kändes som att din handling där var en... Medveten.
Jag är inte så jätteförtjust i arbetarrörelsen och ABF är en del av dem. Så okay. Det fanns ju en liten extra njutning att det var just ABF. Men,
jo, men det kändes som du ville ha fram någonting annat än bara själva det du gjorde.
Nej, det är själva poängen med den där.
För vad var det de hade ABF då?
De hade ett öppet arrangemang som alla fick komma på, som de har varje år, tror jag, som heter något sånt här antirasistiskt forum eller något sånt med öppna föreläsningar och så. Och det har jag inget problem med alls. Men så hade de en programpunkt på det här öppna arrangemanget som var ett separatistiskt programpunkt för bara rasifierade.
Yep.
Jag hajade till när jag såg det där. För det man skriver, det är ut efter hur du ser ut, vilken hudfärg eller hårfärg du har, så är du välkommen eller inte välkommen. För mig är det diskriminering när det är ett öppet arrangemang. Det är det handlar om. Och det är det de här Twitter-vänstern inte fattade.
Vilket fattade de inte?
Att det är skillnad mellan öppna och stängda arrangemang. Aha. Det vill säga, jag har inga problem att rummet finns, en hemsida eller att folk har egna små klubbar eller studiecirklar. Men det här är ett öppet arrangemang och det är något annat. Det är som att ha en konsert på stan och säga okej, det är bara vita får komma. För det är i princip det som stod. Och, ja, så det var det jag reagerade mot. Då tänkte jag så här, ja men vi kan vi testa det då? Det är ju att ta upp jättefå fall. Alltså verkligen. Mm. Så att det var ju slimt ur namn att det skulle överhuvudtaget prövas. Men jag skickade in en anmälan och postade på Twitter. Åh, helskotta, det var som att öppna en... Det var verkligen som att peta med en lång pinne i getingbo.
Hur gick det med själva anmälan då?
Den kom i juni, kom den sen. De tog inte upp det.
De tog inte upp det?
Nej, men det var inte... Det trodde jag inte heller.
Nej.
Men jag ville egentligen, i förlängningen, ville jag... få ABF och andra såna organisationer för lite grann upp ögonen för att det är inte okej faktiskt. Det är inte förenligt med svensk lagstiftning faktiskt. Och
sen att men som han du inte säger, du bryr dig inte om rummet finns eller om andra
nej,
har
det. Nej, det gör jag inte. Men när det är öppna arrangemang så ska man hålla sig till de regler som finns.
Men det känns som att du blir lite en paragrafryttare här. Egentligen tycker du är okej, men...
Nej, det är olika saker. Jag har inga, det var många som sa, har du problem med bokklubbar som du inte är med? Måste du vara medlem i alla föreningar?
Ja.
Bara, nej, det måste jag inte. Det handlar ju inte om det förstås. Utan det handlar just, men för mig, jag har problem med begreppet rasifiering. Och det är kärnan.
Och det var väl det här folk
jo, jag har problem med det begreppet. För att de, och mitt problem är bara att det har med representativitetspolitik att göra. Och där är mitt problem. Och det är därför som jag inte heller tycker om den socialistiska feminismen. För att de eftersträvar också representativitetspolitik för kön. Och rasifieringsföreträdarna, de vill ha det för utländsk härkomst. Eller det är lite luddigt också vad det begreppet betyder. För att det kan betyda att man ska vara född utanför Sverige. Men det är också så att det kan betyda att ja, om du är adopterad, du ser utländska ut och då är du också rasifierad. Så någon får jättegärna utveckla det där någon gång för mig. Men det handlar om hur du ser ut och att du då blir betraktad, behandlad sämre.
Om man själv tycker att man blir betraktad på ett annat.
Då är man tydligen rasifierad. Mm. Så att om du blir sämre behandlad på att du har grönt hår, då kan du kanske kalla dig för rasifierad.
Ja, jag vet inte. Men problemet med det där att de satt i ett rum, för som jag har stått rummet sådär, så är det väl att det är lite gött för dem att äntligen få kunna diskutera saker utan att det sitter sådär.
Jo, men det får ni
nervösa, icke-rasistiska vita som måste hela tiden säga så jag är inte rasist egentligen.
Ja, kan vi tycka så här, separatistiska problempunkter har ju feministiska rörelsen haft först. Alltså det är ju deras sitter på något sätt. Och det får väl de gärna ha om de vill. Men på öppna arrangemang så finns det vissa, det här var ju till för allmänheten också. Och det här gjorde, folk blev ju ännu surare då, för att min tweet gjorde att det gick dit Sverigedemokrater och satte sig i den där lokalen. Kan inte jag ta ansvar för. Men ABF vågade ju inte heller neka folk i dörren. Jag fick ett svar från dem. Det tog ett dygn för mig att få svar från ABF. Jag ringde alla människor på ABFs kommunikationsavdelning. Ingen svarade på mina mejl, ingen svarade i telefon. Den som svarade i telefon la på luren. Så jag visste att det var något fishy där borta. För då hade ju de förmodligen upptäckt att det där kanske inte är jättesmart att ta ABFs.
Så de stod inte för det, liksom bara sa...
Nej, utan de stod, de hade kvar programpunkten. Men deras officiella svar blev, ingen kommer nekas i dörren. För det är nämligen inte tillåtet. Så alla som vill får komma. Men vi föredrar om de som upplever sig i rasifierade är de som kommer dit.
Ja.
Så att det handlar egentligen faktiskt inte om man ska få, om alla ska vara med i alla bokklubbar. Utan det handlar om att jag jobbar emot representativitetspolitiken. Och det där är lite grann ett inlägg i den debatten. Jag vet att det låter långsökt. Men,
nej, men precis, den här anmälan var liksom som ett sätt att
testa sig. Det lite. Ja, testa den lagstiftningen som folk faktiskt, jag menar, det springer om vad jag tycker om den lagstiftningen, för nu finns den där och då vill jag testa den lite grann, kan man säga.
Men du förstår kanske att folk blev...
Absolut, jag förstod det, att folk skulle bli skit. Ja. Jag fick ju säkert blocka 200 personer bara på de två dagarna som...
Jo, men jag förstår det inte så långt. Men jag kan verkligen förstå. Om man inte orkar sätta sig in och inte vet vem du är, så bara tänker man, fan, vad är det där för idiot nu? Kan vi inte ha vårt antirasistiska arrangemang utan att någon förstör det? Liksom?
Det var ingen som förstörde det.
Ja, men tack för dig så kommer du dit Sverigedemokrater och satt sig där.
Fast jag kan inte själv censurera mig bara för att det finns vissa människor som inte gillar konsekvenserna av det som jag gör eller skriver. Eller, så funkar det inte. Så att, helt ärligt, det skiter jag i faktiskt.
Ja, det skiter du i. Men du kan tänka dig konsekvenserna.
Ja, jo, visst. Det kunde jag väl gjort, men jag kan inte avstå från att göra saker jag tycker är rätt bara för att folk blir sura liksom.
Ja, ja. Du, jag läste den här om att folk inte kritiserar FI. Eller journalisten
gjorde det. Det gjorde de ju inte.
Nej, men det var också att du hade läst deras partiprogram.
Mm.
Och när du kritiserade den, det var verkligen ett skolboksexempel av när fan läser Bibeln. Du vill verkligen sätta
nej,
dit.
Nej, inte alls.
Oh.
Nej, finns inga fel i den artikeln.
Inga fel, men det var verkligen att du lyfte upp. Det kan man göra med så himla mycket, menar jag, att man läser någonting så hittar man fel.
Jag vet inte riktigt hur man ska tolka sätta män i omskolningsprogram i EU på något annat sätt än att sätta män i omskolningsprogram. När det
jag
står så.
Tolkar det så här, inte kanske just den formuleringen då, men nu har inte jag läst deras program. Men att för jag att Gudruns svar till din artikel också var det så här, vi har mer liksom politiska visioner än så praktisk politik.
Men då kanske man ska ha politiska visioner istället för att skriva att man ska omskola män. Jag vet inte riktigt.
Ja.
Men jag har inget... Alltså, så här är det.
Men får man inte ha så att sätta upp mål och att nu ska det bli bättre? Och sen
nej,
så
men så här. De sökte ju jobb att sitta i riksdagen och besluta om lagar i det här landet. Och regler och styra samhället.
Mm.
Och hur de vill göra det framgick ganska tydligt i det 88-sidiga partiprogrammet som jag läste. Och min poäng med artikeln var först och främst att ge en känga till etablerad media. För det här var 28 april och EU-valet var bara veckor efter. Och innan dess så hade det, om du minns, så var det otroligt stort fokus på den rosa revolutionen. Men när man går tillbaka och tittar på alla de artiklar som skrevs så var det precis bara hyllningsreportage efter hyllningsreportage om hur balla de var. Mm. Och hur ball Gudrun var och hur balla homepartymötena var. Vilket annat parti i valrörelsen behandlade så? Nej.
Nej, men de var kanske nya, inte. Lite spännande.
Just det. Men de sökte fortfarande samma jobb som alla andra sökte. Och då var min poäng i artikeln främst att kritisera media för att ni gör inte ett jobb här. Att ni är charmade av de här härliga visionärerna. Det är jättekul, men ägna er åt ett jobb också. Man kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Och de glömde bort eller struntade i den ena delen. Och det är den som väljarna behöver när de ska kunna ta ställning i valet. Vem man ska välja i valet och vem man ska välja i riksdagsvalet. Och mitt fokus var ju framförallt inför riksdagsvalet. Eftersom i valet är ganska speciellt. Piratpartiet kom ju in också för två perioder sedan. Och det ut igen. Det är ett val som man röstar på. Så det var inte, man, så att säga, enfrågepartier kan lyckas i valet mycket bättre än man kan lyckas i riksdagsvalet. Så enkelt är det. Men mitt fokus var ju internpolitiskt främst. Och det är klart att jag har spetsat till även den artikeln för att få störst genomslag. Det är självklart så. Och så måste man jobba om man driver debatt. Och jag har ställt frågor som har varit lite spekulativa kanske. Menar ni så här? Och,
ja, just det.
Ja, jag tänker på omskolningsläge. Vad tänker ni på? Så, jag vet att du tänker på den typen av slänga formuleringar. Och det köper jag att du tycker att de är slänga, för det är de.
Mm.
Men det bevisar ju bara faktum att den har delats 47 956 gånger om vi kollar dagens status. Så det är ju en artikel som det funkade ju.
Det funkade. Men du är emot kvotering, va?
Ja, absolut.
Men är inte det ett bra sätt att bara liksom rubba lite på om det ser dåligt ut?
Få fel blir inte ett rätt.
Nej, men sen ska man sluta kvotera när det väl har liksom börjat se bättre ut.
Ja, fast problemet är att man börjar öppna dörren för representativitetspolitiken. Där har vi det ordet igen.
Ja.
För att man,
det
man gör, det är då att man tillskriver en person vissa egenskaper bara för att du tillhör ett visst kön eller i rasifieringsdebatten, att du ser ut på ett visst sätt eller född i ett annat land eller så vidare. Att du har en samling egenskaper gemensamt med alla i ditt kön. Och jag har betydligt mer gemensamt med en, ja, men liberal debattör född i Iran än vad jag har med en socialistisk kvinna. Vi har inte en uppsättning gemensamma egenskaper. Därför är kvotering fel. Och jag vill inte heller som kvinna i det här läget, jag vill inte bli reducerad till någon representant för något förutbestämt kollektiv som har homogena egenskaper när vi inte har det.
Nej, för jag tänker på den här American History X-filmen.
om nazism.
Ja, det var en hemsk nazismfilm. Så sitter han som ska bli nazists pappa. Han sitter och ondgör sig av att svarta blir inkvoterade i poliskåren. Och att det är liksom så himla, himla fel. Och den pappan är ju jättedum. Och han, det är han som är anledning sen att den dumma nazisten blir nazist. Då tänker jag att det är du.
Och det var taskigt och långsökt.
Ja, jag hörde det när jag sa det. Men
nu har du nästan sagt att jag är nazist, vilket jag inte är.
Nej, okej. Jag tar tillbaka det om jag sa det. Men att, att folk som är mot kvotering kan vara... Det är liksom den här gruppen som bara vill ha det som det är. Och,
Nej, absolut inte. För jag är feminist själv. Men jag är liberal feminist. Och jag... Feminism är ju kampen för att kön inte ska spela någon roll. Och genom kvotering så menar jag att man får upp kön ännu högre upp på dagordningen. Att det spelar ännu större roll vem du, vilket kön du är född med. Och dit vill inte jag komma. Jag tror ju på individer och individuella förutsättningar och egenskaper. Och det därför så hjälper mig, så att säga, det är ett extremt kortsiktigt sätt att lösa ett problem som man har delvis skapat politiskt. Jag ser inte att det är ett problem att det inte är 50-50 överallt i hela samhället. Det tycker jag är en fel målsättning.
Ah, okay.
Så länge alla människor har samma möjligheter att skaffa sig en som män och kvinnor, så länge de har samma möjligheter att gå i skolan, att skaffa sin utbildning, att göra karriär, att förverkliga sig själva och så vidare. Allt det som är en människa i, så att säga, frihet. Och det är de förutsättningarna man ska jobba med, naturligtvis. Då kan inte målsättningen vara ett resultat. Målsättningen måste vara att förutsättningarna är så jämbördiga och jämlika och som möjligt. Och sen vad resultatet är, det är ju en konsekvens av dig som individ.
Ja, jag förstår. Jag tycker det är intressant på feminismen att det är så himla olika åsikter där inom den ismen, så jag blir alldeles snurrig.
Jo, det är ju för att den är inte en politisk ideologi. Man kan gärna tro det när Fi pratar till exempel, eller andra socialistiska feminister, att man måste vara socialist för att vara feminist. Mm. Och jag kan tycka, jag har inte kallat mig feminist förrän nu egentligen. Och det beror just på det.
För att du vill claima begreppet lite? Eller?
Nej, ja lite, men också för att jag har ju vänt mig emot det begreppet just därför att det är schymanfierat. Och nu måste jag poängtera, jag har väldigt stor respekt för Gudrun Schyman som politiker. Hon är utan tvekan en av våra absolut mest begåvade politiker, ihop med Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt och några till. Så att jag har väldigt stor respekt för hennes profession. Hon är jätteduktig. Hon är svår att vinna mot i debatter och sådär. Så att jag har inget alls
och
emot Håkan henne.
Och Håkan Juholt får vi nämna här.
du kan nämna honom. Men jag har absolut inget problem med Gudrun Schyman egentligen. Nej. Men att begreppet är så likställt med hennes ideologi. Liksom. Och jag tror att det är viktigt att fler borgerliga personer med andra lösningar på de problem som finns kallar sig feminister, för att vi måste göra det begreppet som är värdeneutralt och ideologiskt neutralt igen. Att det finns flera olika typer av feminister.
Mm. Det låter intressant. Jag ska ta upp en sista knasig åsikt du har haft nu innan vi slutar.
Men jag har inga knasiga åsikter. Du ser, när vi pratar om dem så är ingenting knasigt.
Nej, men det är precis det. Det är därför vi gör det här, för att det är knasigt till en början. Och sen så lyckades du ändå på något sätt argumentera för att det är normalt. Till exempel det här med träning. Jag ska lyssna på det sen igen. Se hur du fick ihop det. Jo, en artikel om att ungdomar borde söka jobb som de inte vill ha för att få jobb. Här är jag med dig, skulle jag bara säga.
Ja. Ja. Nej, men grundförutsättningen handlar ju om att det finns ju en anledning varför jordgubbsfälten är svåra att bemanna nu för tiden. Det är svårt att hitta, så att säga, folk som vill göra den typen av jobb. Och det finns jobb att söka, men ingen söker. Och då måste vi ha ett svar på den frågan. Jag säger, Linda Skugga går så långt att hon tycker ungdomar är lata. Det tror inte jag heller på. Inte generellt. Det är klart att det finns lata ungdomar, precis som lata medelålders.
Ja,
så att säga.
Men kräsna?
Ja, kanske. Ja, jag tror så här. Att jag tror att det finns en missuppfattning. Där tror jag att curlandet har en stor del av förklaringen. Att de har blivit curlade av sina föräldrar att inte lösa problem själva. Att inte göra tråkiga saker. Att man så att säga, inte har lärt sina barn tidigt att och gett dem förutsättningar för att allt är fasen inte roligt. Och jag tror att det är viktigare också för oss då som är äldre och som har uppnått någon typ av framgång. Och då är jag ett väldigt blygsamt exempel på det. Det finns ju massa mycket bättre exempel på mycket mer framgångsrika personer som kan berätta exakt hur många tråkiga jobb de har haft, exakt hur lite de tjänar på de jobben och hur dumma huvudcheferna var. För vi har alla sådana erfarenheter. Jag har själv massa sådana erfarenheter från min karriär.
Nu har vi alltså dig som exempel på en
framgångsrik människa. Jag har packat korvbröd klockan 5 på morgonen i en korvbrödsfabrik i Göteborg till exempel, när jag pluggade. Nej.
I Göteborg.
Jag pluggade i Göteborg. Så att, jag tror att det finns alldeles för lite av det.
Jag tycker att det här borde gälla företagen också.
Att
de borde anställa folk som de inte vill ha. För den här matchningen som inte stämmer på arbetsmarknaden.
Ja, matchningen, det handlar ju om att
så det finns ju så arbetssökande försöker jobb de inte vill ha och de som har arbete får ge det till dem som de inte vill ha.
Fast det är ju väldigt svårt att anställa en person med gymnasiekompetens som programmerare.
Nej, som inte kan lära sig det.
Jo, men då skjuter man ju över utbildningsansvaret på ett företag som ska tjäna pengar. Jag har ett företag.
Mm.
Om jag skulle tvingas anställa en person som inte kan det som jag behöver.
Ja, men den kommer aldrig kunna det du behöver.
Det kanske de kan, men då måste ju de lära sig det innan. Ja. Men matchningsproblem, det där är en sån där... jag tror inte alla människor fattar vad matchningsproblemet betyder egentligen. För det handlar ju om
fattar
att...
Fattar du det?
Ja, delvis. För det handlar ju om att det finns en massa... efterfrågan på en viss typ av utbildning. Alltså det finns ett underskott på ingenjörer, på programmerare, på sjuksköterskor till exempel. Det finns ju många fler. Alla sjuksköterskor som går utbildningen idag får i princip jobb direkt när de har slutat.
Mm.
För det behövs en massa sjuksköterskor ute. Det är inte tillräckligt många som vill bli det. Det är ett bra exempel. Och det gäller undersköterskor också. Och det... Jag tror att man måste prata mer om... Och det handlar ju om det då. Men det är ingen som vill bli de jobben där det finns jobb. Utan många vill bli oklart. De som inte vare sig pluggar eller jobbar, de vet väl inte vad de vill göra överhuvudtaget. Sen finns det ju naturligtvis massa människor på utbildningar som kommer gå ut från kulturvetarprogram och även civilekonomprogram och sådär. Det också examineras väldigt många. Och inte få de jobben som de... skulle vilja ha kanske. För att det finns ett så stort överskott på folk. Där tror jag man behöver egentligen vara lite tuffare mot universitet och högskolor kanske till och med.
Ja, eller får vi göra som FI, att vi skolar om folk och tycker något annat än vad de tycker.
Ja, så kan man också jobba. Men det är ju lite grann dit vi är på väg nu när vi har...
ja, så du vill bli programmerare. Vad sägs som att istället vilja bli undersköterska?
Och så tänker du att man får en rolig hatt och så har vi lite diodrar och så skickar vi lite signaler.
Ja.
Och plötsligt så vill personen. Ja.
Så vill de någonting annat. Ja. Är det så att vi lägger ner Arbetsförmedlingen också?
Ja, det vill jag verkligen göra.
Är inte det att lägga skulden på fel? Jag vill också det. Jag är jätteirriterad på dem, men...
Så här är det.
Men är det inte så att vilja lägga ner Elganten när iPhonen är slut?
Nej, verkligen inte. Utan så här, jag tycker att man för länge sedan skulle ha avreglerat Arbetsförmedlingen och se till att privata aktörer har kommit in. För att Arbetsförmedlingen är allra bäst på inte att förmedla jobb. För de förmedlar ju då, jag vet inte, något jobb om året. Nej,
ja.
Nej men...
Men de är bra på att ta...
Nej, men man borde göra om Arbetsförmedlingen till att bara vara en ersättningskontrollfunktion. Kontrollfunktion och ersättningsmyndighet. Så att säga. För det är därigenom som kasseersättningen också ska kontrolleras och betalas. Att man har rätt till den och vilken nivå. Och så där. Och sen borde man låta privata aktörer... Man kan väl ha arbetsförmedling också, får vi se hur bra de klarar sig konkurrensen. Men jag tror till exempel att fackförbunden... LO, Saco, TSO och sådär... skulle ju göra ett mycket bättre jobb. Man kan börja där om det känns lite ängsligt. En del politiker vill ju inte ta så stora steg i taget.
Nej, nu sa du det här ordet privat också.
Den så kallade lågt hängande frukten här, det är ju att låta fackförbunden få börja. Man vill inte avreglera med en gång. Men jag får starta egna arbetsförmedlingar parallellt med den arbetsförmedling som vi har.
Ja,
och så kan LO ha sin egen. Och alla deras fackförbund i den här stora organisationen är ju specialister på just sitt yrke. Handelsanställda och kommunal och så vidare. Och då kan de få hantera sin egen, så att säga, sina egna arbetslösa. Det är liksom ett och sak och till exempel för akademiker och så vidare. Det är klart att en person från civilekonomernas riksorganisation har mycket bättre koll på vad jag då, som är det i grunden, kan och vad jag behöver komplettera med, vad mina meriter är värda, vad jag, hur jag borde tänka och bredda mig. Och, jag var arbetslös efter min, jag har nämligen haft kontakt med dem ganska nyligen, för jag, efter min mammaledighet så ville inte jag starta upp mitt bolag igen. Frågar man inte varför, jag trodde att det var mer otryggt. Ja, men så blev det i alla fall. Och då var jag i kontakt med Arbetsförmedlingen. Och då hade jag redan ett aktiebolag som visserligen låg vilande, men jag hade ändå drivit det innan. Och jag tvingades av den här 50-åriga, jättesnälla Bengt, Lennart, Bertil, att då gå ja. På ett informationsmöte. Det visade sig att alla 15 som var kallade kom inte av olika ursäkter. Jag kanske skulle hittat på någon själv. Mm. Så, och då körde han en presentation där han bland annat ägnade sig åt att berätta för mig hur man startar företag och startar eget bidrag. Och då,
det var därför du inte skulle ha gått, ja.
Jag förstår ju vad jag försöker komma här. Mm. Att sitta till någon som han vet har ett aktiebolag och drivit det innan och inte ens självmant hoppa över den punkten utan envisas med att gå igenom tills jag blir tvungen att säga, hallå, jag har ett bolag. Mm. Vi kanske kan gå till nästa slide. Och det tycker jag visar jättetydligt att någon annan gör det här mycket bättre. Och Manpower till exempel i Södertälje, de har ju haft jättefina resultat när de har samarbetat med Arbetsförmedlingen där. De har fått sådär en 700-800 personer, mestadels nästan bara människor som står långt utanför arbetsmarknaden innan, långtidsarbetslösa invandrare och ungdomar. De har fått 700-800 i jobb.
Ja,
mycket bättre än Arbetsförmedlingen.
Du menar att sälja mobiltelefoner på stormarknader i 2 veckor?
Är det något fel med det, menar du?
Ja, men det är 2 veckors jobb.
Ja, det är inte säkert. Men deras track record också via Arbetsförmedlingen är ju jättebra. Och Australien har också testat det här med jättefina resultat, så det borde Sverige testa. Så lägg ner dem.
Rebecka, jag älskar att du har så mycket åsikter. Du kan väl få komma tillbaka till det här programmet någon gång. Hur som helst, oavsett om du finns på riktigt eller inte. Så,
finns jag på riktigt?
Så jag är glad att jag fick träffa den du är idag. Tusen tack för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Och tack till dig som lyssnade. Ha en fin eftermiddag eller kväll. Ja. Hur ska jag kunna? Förlåt. Ha det bra generellt, så säger vi hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.